En podcast från Aftonbladet Ledare.
Åsiktskorridor.
Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Det är midsommarvecka när vi är inne i nu. Det är den 17 juni när vi spelar in det här strax efter lunch. Snart vänder det, som man säger, optimisten. Även om sommar och semester börjar bre ut över landet så rullar politiken på ett tag till. Det är väl först efter Almedalsveckan som den går på semester. Mm. Med oss för att prata den här sista svängen, inte riktigt sista då, men nästan, har vi Ulrika Schenström.
Yes,
hon är moderat. Ja, hej, välkommen.
Hej, tack.
Från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarsida har vi Jonna Sima.
Ja, här är jag.
Hej.
Hej.
Och så har vi Anders Lindberg från samma sida.
Hej, hej.
Hej, hej. Jag heter Anna Andersson. Vi ska som sagt prata politik nu in i det sista här inför midsommar. Innan Almedalen börjar så skulle Liberalerna välja ny ledare. Mm. Och det börjar hända grejer. Jag vill säga, John och Ulrika, ni var så otroligt säkra på att det skulle bli Erik Ullenhag.
Mm.
Men det kan det väl inte bli nu?
Det här är ju inte slut än. Det här är inte slut för den 28. Alltså, lyssna nu. Cecilia Malmström har fortfarande inte bestämt sig. Hon är drottningen här, va? Det är tydligen
hon inte bestämt sig?
Hon har inte talat om vad hon tänker rösta. Stockholms län har inte bestämt sig för vad de vill.
Men de bestämmer sig imorgon, va?
De bestämmer sig imorgon eller om några dagar. Men det finns distrikt som har levererat en kandidat som inte har varit majoritet på. Utan där har förbundsstyrelsen ändå valt att nominera. Så att det är fri röstning.
Förlåt, vad menar du?
Det finns jag lyssnade i morse på P1 morgon.
Ja.
Och där fick jag klart för mig att det finns länsförbund, jag kan inte säga här och nu exakt vilket det var,
Dalarna.
Några, eller så, det kanske Dalarna, där det har funnits ett beslut, eller man har tagit omröstning och omröstningen föll väl ut för Erik Ullenhag, men själva föreningsstyrelsen eller har levererat Sabuni i alla fall.
Är inte det märkligt att man skulle satsa på den här demokratiska processen så går man ändå emot?
Ja, men den är ju dessutom överdemokratisk sen. Så sen röstar ju i alla fall alla. Så att det här är någon slags vägledande förslag från respektive förbundsstyrelse.
Men det du säger, Ulrika, det är att du fortfarande tror på Erik Ullenhag.
Ja, det gör jag faktiskt.
Du gör det?
Ja, därför att jag sen förra gången det var diskussion om de här två olika falangerna så var det ju då inte den falangen som Sabuni står för som vann. Så att jag är lite rädd för mediebilden. Jag är också lite sådär ambivalent i frågan kring om man nu levererar ett resultat men ändå inte nominerar så kan det ju bli uppror. Och sen har jag förstått i mina underrättsverksamheter i Liberalerna och pratat runt lite här inför dagens samtal så är det ju så att drottningen har ännu inte bestämt sig.
Det är ju väldigt intressant. Men jag börjar tvivla ändå.
Du börjar vackla lite.
Ja, precis. För jag tycker att mediebilden nu börjar sätta sig. Att de här som förespråkar Sabuni argumenterar ju för att hon verkligen står för någon slags förändring. Och att man har försökt på en inslagen väg med Jan Björklund och som då Erik Ullenhag är någon slags,
förväntas fortsätta
trampa på. Att det inte kommer innebära någon större förändring för ett parti i kris. Så att, alltså jag tror att den där bilden börjar sätta sig ganska hårt.
Mm. Jag börjar också fundera på hela liksom, alltså om man nu har släppt loss en massa medlemsomröstningar, då sitter man ju lite i skiten sen. Alltså det blir jättesvårt för den som tar över att om nu inte liksom Sabuni tar över. Alltså Erik Ullenhag kommer ju få ett jätteproblem att hantera.
Vem tror du det blir, Anders?
Jag har ju också trott Erik Ullenhag, men jag måste säga att jag också börjar, alltså jag kan läsa tabeller, så jag börjar liksom bli orolig för jag börjar tänka att det blir Sabuni. Sen börjar jag tänka, sen har jag börjat ändra mig om Sabuni. Jag börjar tänka att det kanske är riktigt bra för sossarna att det blir Sabuni. Jag
menar, hon argumenterade Dan Svedin för en vecka sedan.
Ja, men alltså det är jättebra för sossarna med Sabuni, därför att hon kommer ju ta en massa väljare från till exempel Moderaterna. De kommer ta en massa väljare från KD kanske, och det tror jag nog. Absolut,
det.
För att folk som är Nej, jag tänkte helt fel. Jag tänkte ju tvärtom. Alltså Liberalerna kan ju bli större med Sabuni, för de kommer ju ta röster från både KD och M.
Jo, men det är ju bra för Liberalerna. Det är ju inte bra för Sverige liksom. Det är ju dåligt för Sverige.
Du tänker så?
Jag tänker,
du menar Socialdemokraterna?
Ja, men det är samma sak. Nej, men jag tänker liksom att...
Men vad var det Daniel tyckte var så bra då?
Det vet jag inte.
Jo, men han menade att med Sabuni så kommer kannibalismen inom borgerligheten bli större, vilket kommer gynna sossarna.
Men jag tror det finns två saker. Dels kannibalismen inom borgerligheten blir större med Sabuni, eller inom knökhögen, alltså inom någon slags konservativ...
Man kan inte kalla dem knökhöger med rullad mustasch,
hon ska ju ta deras röster. Alltså, det är ju det här som är grejen. Alltså, hennes det här utspelet hon gjorde om att hon var mot mångkultur för en och en halv vecka sedan, som hon sen fick backa på. Eller vad hon nu gjorde.
Ja, det var ett sånt där försök att fiska.
Det tror jag var en testballong. Så där kommer det att låta med henne som partiledare.
Men är ni säkra på det? Att det är åt det hållet hon tänker ta partiet?
Hon har alltid varit sån. Alltså, om du kollar det här med att man skulle tvinga alla kvinnor att sitta i en gynstol, man skulle kontrollera, alltså den typen av
men
förslag.
Jag kan säga, men jag tror att jag håller med dig, därför att jag har sett på mina vänner som är liberaler på Facebook just nu, hur många ska nu lämna L om det blir Sabuni för att gå till Centern.
Jo, men det tror jag är en sån.
Den utvecklingen har vi ju sett ske här under flera år. Varför det går så dåligt för Liberalerna är för att det går så bra för Centern. Och när Jan Björklund gjorde analysen efter EU-valet att det blåser liksom fel vindar för Liberalerna, där fick det, höll de på att åka ur EU-parlamentet. Det stämde ju inte någonstans.
Inte i övriga Europa.
Nej, och inte här hemma heller. Centern fick tvåsiffrigt. Ja. Så att det kommer nog bli så att många liberaler drömmer ju om ett liberalt parti, att man skulle slå ihop Liberalerna och Centern.
Då får de göra slänga ut Liberalerna istället.
Ja, jag tror att med Sabuni som någon slags kapten för Liberalerna, så tror jag att vi nästan närmar oss det, att vi får ett liberalt parti och det blir Centerpartiet.
Men tänk liksom känslan av att Sabuni blir vald och sen kommer hela svensk politisk debatt och cirkla kring Annie Lööf, Nyamko Sabuni och Ebba Busch Thor. Alla intressanta utspel kommer att komma därifrån. Alla konfliktfrågor kommer att vara liksom i den kretsen. Därför att det är där kulturkriget utspelar sig. Och sen kommer sossarna kunna regera i godan ro vidare och Moderaterna opponera med allt högre tonläge på sitt hörn. Men liksom väljarna...
Men kommer då tappa väljare till Centerpartiet
också? Ja, risken är ju att det där uppstår någon form av liksom Galtan... Jo, men alltså den här Galtan-geggan tar ju över.
Ja, men det är det som kulturkriget handlar om.
Ja, det gör ju det. Och så Nyamko Sabuni är ju också ett recept för en ganska brutalisering av svensk politik. Alltså blir hon vald, då ska vi nog räkna med att tonläget går upp från KD, för de måste ju försvara sina väljare som de har fått. Det kommer att gå upp från SD, det kommer att gå upp från M. Alltså det kommer att bli Liberalerna väljer lite hur liksom svensk politik ska låta.
Rafflande. Men finns det inga socialliberaler kvar i Sverige?
Nej, de har gått till Centern.
Men trivs de egentligen?
Nej, det gör de inte. Alltså, du vet, ja, men de har många liberaler i Centern. En del är nyliberaler till och med i Centern. Så att, men jag tänkte mest på en kamrat som skrev på Facebook att hen var socialliberal. Och det går inte med Nyamko, så nu blir det Centern.
Nej, men det är ju så. Det är inte bara sån här anekdotisk bevisföring. Det finns ju även de här såna här undersökningar som visar, vad var det, var tredje centerväljare ser sig själva som vänster. Det känns ju som en motsägelse. Men så är det nog att socialliberalerna är lite vilsna, men just nu är Centern liksom det snällare högra partiet.
Men är liksom precis samma sak i den mätningen som jag tror du refererar till. Där ser jag ju moderater sig själva som liberaler i stor utsträckning och väldigt få som konservativa. Det är ju väldigt intressant.
Ja, det är det. Just det.
Twitter håller på att ta över politiken.
Twitter är ju
Moderaterna på Twitter, om man tar de moderater som twittrar mycket, så framstår de ju som höger om Genghis Khan liksom. Långt till höger om Genghis Khan. Näthögern är ju inte representativ för högerns väljare.
Nej.
Och det innebär ju någonstans att ju mer Moderaternas ledning, Kristdemokraternas ledning och nu också då kanske Liberalerna låter sig influeras av det här liksom dårbandet på Twitter, det finns en massa hemlösa väljare som liksom måste ta vägen någonstans. Och är Centern smarta, då spelar de ju det här som att liksom det är de mot den brunblå borgerligheten liksom, och fortsätter.
Så Sabuni kan vara en liten present till Socialdemokraterna och till Centerpartiet, tror du?
Ja, sen så tänker jag ju att en centern kanske i framtiden kan gå in i en regering. Socialdemokraterna, alltså, det vore inte dåligt.
Och när jag tänker på moderater just nu som tycker att det är så bra med Nyamko, jag tror inte att de riktigt förstår att de kan alltså tappa jättemycket till Nyamko.
Moderaterna?
Mm. Ja, men jag tycker också, tappar Erik Ullenhag det här som såg ut som en sån given
promenadseger
för honom, då tycker jag det också känns lite slarvigt på något vis. Alltså hela den här kampanjen att göra Sverige snällare, det var liksom...
Sverige vill inte bli snällare.
Nej, alltså det var ändå, jag tyckte det var lite rörande nästan, för att man märker att han har varit liksom borta härifrån ett tag.
Jag har inte märkt brutaliseringen.
Nej, att det,
men det är också,
det,
men är det inte
skrattretande,
men är det
här
inte
nu?
Också ett enormt underkännande av hela liberala partiet?
Jo, alltså, ja, det är alltså, den ledningen. Exakt, Anna, det är precis det är, för jag tror att det är riktigt krig på riktigt. Det är alltså krig i en liten bubbla som leker röda vita rosen.
Mm. För, men både det är ungdomsförbundet inte och kvinnoförbundet har ju ställt sig bakom Ullenhag, ja, förstås. Så det är liksom de
men liberala studenter har ställt sig bakom Sabuni.
De, precis.
Denna enorma organisation.
Ja, det är det som är så roligt.
Antagligen tresiffrigt, liksom, men i alla fall.
Ja, men allvarligt talat, i något distrikt. Liksom, så här, ja, det är 130 röster på en och det är 110 på en. Liksom. Ja, det är mindre än en normal distriktskongress för sossarna. Liksom. Alltså, det,
ja, men det är nu liksom, är det de liberaler vi har.
Det är alla liberaler.
Ja,
ja.
Det blir procent av dem också.
Ja, exakt. Varje liberal, ja, det, räknas. Så
ja,
är det.
Fast det blir inte så många procent faktiskt. Och om halva gänget drar...
Förr eller senare blir det 100.
Procent.
Mm. Ja, nej, okay. Men det är konstigt att man blir så engagerad i...
Ja, men det är ju spännande. Och det är väl ändå roligt med någonting väldigt oväntat, kan man säga. Tror ni om det blir Sabuni, håller göken?
Ja, det tror jag.
Du tror det?
Ja.
Varför då? För då vill inte ha nyval, eller?
Hon kommer inte bli vald, de kommer nog kräva det av henne. Det tror jag. Därför att de andra kommer inte vilja släppa fram henne i det här kriget. Men som sagt, som jag fick prata med några av mina liberala vänner, det verkar vara krig på riktigt och inte, alltså, där man lever ut hela kriget all the way.
Jag tycker hon känns som en ganska, som hon beskrev som att hon skjuter från höften. Och att, lite, ja, men lite åt Sara Skyttedal-hållet. Så jag tror att man ska inte lita på hennes ord riktigt.
Okej, det kan gå lite hur som helst.
Jag tror hon är en sån här popcornmaskin à la Juholt. Så fort det någonting går ner i opinionsmätningen, då kommer det komma något nytt sånt där helt vansinnigt förslag för att dra upp partiet. Och sen så får hon uppmärksamhet i så här ett dygn, sen går det ner, sen kommer det ett nytt popcorn så här pop. Och så ner.
Men
för
bara
säga,
ni verkar
helt, det vara så.
Ni
så
verkar
det
säkra
det
på
att
om Sabuni blir vald att hon kommer plocka väljare från KDM. Men tänk, hon kanske inte lyckas alls. Är ni helt säkra på att hon kommer att fungera som partiledare överhuvudtaget?
Nej, det vet man ju aldrig, för allting handlar ju om vilka människor man har runt omkring sig. Och då är frågan vilka hon kommer att anställa omkring sig, vilka andra politiker hon kommer att ha runt sig. Men som sagt, det är inte den 28 juni än.
Mm. Hon verkar ju vara knuten till det här gänget på Nordic, vad det nu heter, Public Affairs, det här Johan Jakobsson.
Johan
och det.
Jakobsson.
Det har ju DN hävdat i alla fall, att det är liksom en viktig del i hennes kampanj.
Det är ju den gamla partisekreteraren som var under Lars Leijonborg.
Ja.
Och som och Leijonborg slutade som 2006 efter den här
dataintrånget.
Ja.
Men det som är intressant med honom, det är att han är ju en sån här ta inga fångar, extremt konfliktorienterad politiker. Och om han är den som viskar i hennes öra, då kommer vi nog att se väldigt mycket så här symbolpolitik, popcornen kommer att handla mycket om kulturkriget.
Men alltså kommer det här lilla partiet ha råd med fraktioner och sönderfall?
Det verkar vara en riktig bokstavskombination liberalism nu. Jag tror att det är så här 5-6 falanger.
Nej, men det är väl det vi har konstaterat här i början, att det kan mycket väl bli att det imploderar. Att socialliberalerna drar de sista.
De sista fyra.
Ja, precis. Ja. Och,
men vad är de som är kvar då?
Ja, men precis. Alltså, de är väl mer
betong. Betong, vill ha det. Brukar man kalla dem.
Batong, inte betong. Ja. Och att då finns det ju andra partier som kanske lockar mer egentligen.
Men om man står på valdagen 2022 och så har man fyra partier, SD, KD, L och M, som låter ungefär likadant, som har röstat ungefär likadant i riksdagen på en massa symbolfrågor, som ogillar mångkultur och så vidare. Alltså, finns det plats för fyra partier som tycker så?
Det är det man undrar.
Gör det verkligen det liksom?
Jag undrar också.
Kommer det inte
I
vara
Danmark
lite så här...
finns det plats för hur många som helst.
Fast i Danmark hände ju precis det, borgerligheten.
Ja, de var precis det som
hände. Exakt det som hände i Danmark. Exakt. Det var ju två borgerliga partier, tre faktiskt, eller två och en halv, små borgerliga partier som ju hamnade utanför Folketinget och som gjorde att sossarna kan regera. Mm. Alltså är det inte exakt den strategin som Liberalerna nu försöker sig på?
Ja, nej, alltså, jag har ju skrivit, hur länge sedan var det jag började prata om den här splittringen? Kulturkriget.
Du brukar ju prata om att Sabuni skulle förlora detta.
Ja, men det
så det här kan bli första gången Ulrika har haft fel i den här podden.
Och nu ska du dessutom börja så här, vi laddar upp. Vi laddar upp för att hon äntligen har fel. Det vet vi inte, det är den 28
juni. Det är trots allt på det.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Trump och Brexit, det prickade du in. Regeringsbildningen, okej.
Ja, jobbigt. Bra track record där, Ulrika. Vi får se den 28 juni om det håller den här gången också. Mm. Då sker alltså valet. Vi ska fortsätta dock och prata lite borgerlig debatt. Därför att i övrigt i politiken händer inte så mycket just nu inom partierna. Utan det verkar hända mer på de borgerliga opinionssidorna. För en vecka sedan så skrev Ivar Arpi i Svenska Dagbladets, på Svenska Dagbladets ledarsida. En text som blev väldigt omdiskuterad. Han hade åkt till en icke namngiven ort, mindre ort i Sverige, och studerat människorna där och menade att det stora flyktingmottagandet som vi har haft de senaste åren hade givit avtryck i gatubilden, att man såg helt enkelt många fler människor av utländsk härkomst som slog dank på torg och gator. Och han menade att det är det här det handlar om, det svenska flyktingmotståndet. Det handlar inte om ekonomi eller välfärd, utan det handlar om, hans ord för det är demografi. Att demografin har förändrats, att man ser annorlunda ut. Och sen så kom i lördag så skrev Kajsa Dovstad på Göteborgspostens ledarsida en gästkolumn där hon skrev om en upplevelse hon hade haft när hon för några år sedan gick in i en livsmedelsbutik i Gävle på sen timme för att köpa mat. Och där fanns ingen svensk mat förutom en låda makaroner som hon hittade till slut. Och hon refererade till detta som ett Jimmy moment, referande till Jimmy Åkesson, att jag antar att hon menar att hon liksom var i Sverige men hon kände inte igen sig. Vad var det här för konstig plats?
Det var väl också att man får känslan att nej, nu har det gått för långt. Att nu
fick, inte ha köttbullarna.
Och båda de här texterna har debatterats och kritiserats men även uppskattats, ska jag säga, den gångna veckan. Och jag tycker att det liksom på en vecka skett en förflyttning av hela debatten.
Jag måste bara, den här Ivar Arpi, alltså, för många år sedan, 2014, känns i alla fall som väldigt länge sedan, när Sverigedemokraterna hade haft ett succéval, eller de hade åtminstone växt väldigt mycket efter det valet. Och regeringen Reinfeldt förlorade regeringsmakten, så var jag på en eftervalsanalys tillsammans med Göran Persson på svensk-norska handelskammaren. Och det var precis det som Göran Persson sa. Inte att det var fel, utan att när människor i en liten stad helt plötsligt ska gå till affären och det är jättemycket folk runt omkring som de inte känner igen, så kan man bli nervös och orolig. Så att den där diskussionen har ju funnits på andra ställen och han drog den där ganska lång tid, att den skapar kanske oro när man inte känner igen sig. Däremot den här diskussionen om att hon inte hittade rätt mat, det känns ju alltså väldigt fattigt i en diskussion. Alltså,
nej, men den
alltså, snarare är det väl så att vi har blivit rikare, att vi äntligen kan köpa jättemånga bra saker. Att hon råkade gå in i en affär som hade andra saker, var väl bara gå in i nästa affär då?
Men även om den här frågan lyfts för, vad vill man lyfta med de här texterna? För att de är ju väldigt medvetet skrivna.
Ja, alltså, men är det ju kulturkriget?
Det är kulturkrig.
Ivar Arpis text är så raffinerad, måste jag säga, att han trycker liksom på alla möjliga knappar för att få igång en diskussion. Jag tycker Göran Perssons konstaterande är den den är ju helt rimlig att göra den iakttagelsen. Nej, Sverige ser inte ut som det gjorde för 30 år sedan. Det är betydligt...
Och visst kan det skapa oro.
Ja, precis. Att folk, så är det. Det okända eller så där, kan skapa oro eller att man helt enkelt inte känner igen sig. Men med Ivar Arpes text, där blandar han hej friskt. Han inleder med att beskriva ett Sverige där det sitter tiggare från Rumänien och Bulgarien utanför varje butik. Det är en sak. Och sen blandar han ihop det med migrationspolitiken som är något helt annat.
Men spelar det någon roll för människor, tror du?
Nej, men det är ju ohederligt också som skribent att blanda ihop
de två olika frågor.
Ja, precis. Att den ena har ju med den fria rörligheten inom EU att göra. Det kan man ju kritisera. Det andra har med liksom, hur mycket flyktingar vi tar emot eller invandrare. På olika sätt. Och så han blandar liksom äpplen och päron för att koka ihop någon slags...
Men det är inte hans poäng.
Jag tycker ju att han spelar liksom främlingsfientliga krafter i händerna med den här typen av texter. För att han också flyttar fram gränserna för vad man får säga. Och det är sån här texter som påverkar det politiska samtalet i övrigt. I och med att han säger att det handlar om utseenden.
Alltså jag tänker ju i grunden att det här är testballongen nu som har funnits en stund. Vi har sett Kvartal till exempel har ju publicerat ett antal texter som liksom ligger åt det här hållet också.
Yes.
Så att här testballongar ju någon slags
kulturkrig.
Jag är på väg till att komma till det. Jag tror att det man testar nu det är att flytta fokus i liksom invandringsdebatten från ekonomi, från den typen av orsaker till hudfärg, till utseende, till kulturfrågor som människor inte kan ändra.
Religion
som människor vill inte byta religion. Och den grundläggande frågan i den här GP-texten, den handlar ju inte om att hon kan gå till nästa affär, utan den handlar ju om att hon någonstans inte... Alltså hon förväntar sig att om det är en affär i Sverige så ska det inte stå på arabiska. Det ska inte ligga fermenterade grönsaker på en hylla. Det ska inte vara smådjur i frysdisken.
Men Anders, detta är ju helt sjukt.
Nej, men alltså den förväntan.
Ja, men absolut. Men alltså, du vet, det här är ju ett kulturkrig några stycken håller på med. Och de håller på med det ganska länge.
Ja,
för de vill nämligen få sådana som mig att bli asförbannad. Och ju mindre förbannad jag blir, desto mer konstig diskussion blir det. Så att det här kulturkriget existerar både i partierna, i borgerligheten, men också på ledarsidorna. Och det är samma typ av... Men man kanske
det är
tar
helt
en...
riktigt, men det finns också en djupare del i detta. Och det går tillbaka på den så här, ideologiska utveckling som vi har sett under 1900-talet i Europa. Där den typen av åsikter inte gick att säga efter andra världskriget. Därför att de rörelserna i Tyskland, i Italien, i Spanien... hade så att säga, diskrediterat så fullständigt eller successivt gjorde det. Och från så här 80-talet någonstans så har jag i alla fall, alltså jag upplevde den här typen av retorik när man börjar prata om människors utseende, att du tar plats i offentligheten, det är fel. Det var ju liksom nynazisterna på 90-talet som började med att liksom rensa, och då var det homosexuella de var mot.
Uh-huh.
Därför då var det homosexuella i Göteborg som började kliva ut på gatorna och synas. Det som idag är Pride-rörelse och sånt där. Och då, den reaktionen som var då från extremgrupper, det var ju ni ska bort från gatan, gatorna är mina eller gatorna är våra. Och någonstans den typen av retorik som nu finns på nätet, den påminner ju om det. Och när de här texterna skrivs nu, de rör sig liksom på en annat plan. Men klangbotten, om man läser vilka som kommenterar, vilka som skriver om det här på nätet sen på Twitter och sådär, den är ju liksom samma. Vissa människor ska inte vara i våra gator.
Nej, och alltså, det är liksom... det som är obehagliga, för att vare sig skribenten Kajsa
Dovstad
heter hon, menar eller inte, så implicit så blir det en faktiskt en rasistisk text, för att annars så argumenten att invandrare kommer hit och liksom vill bara ha bidrag är ju argument vi brukar höra. Men här går hon liksom på att det är några som har en butik och de säljer arabiska varor och hon får inte sina köttbullar. Och makaroner finns i och för sig. Då är det liksom, det går aldrig att vara komma in i det svenska samhället. Du duger inte ens om du har ett jobb och jobbar dygnet runt i Gävle.
Men om man då ska ändå ska för, liksom de som försvarar med texterna menar att de lyfter ändå fram just en upplevelse som många har. Hur ska de frågorna diskuteras då?
Ja, men då behöver... jag tycker det här är samma sak som det här när kvinnor har krävt en större plats i bolagsstyrelser. Ja, de här gubbarna sitter där och tycker att nej, men det borde de inte alls ha. Ja, men då får ju de lösa det problemet. Då får de skaffa en terapeut liksom. Verkligheten förändras. Och det är likadant när vi ser HBTQ-rörelsen som är närvarande i Almedalen nu, så gör nazisterna samma sak. De ska få bort homosexuella från Almedalen. Eller HBTQ-rörelsen från Almedalen. Eller om man vill ha bort människor med en annan bakgrund från gatorna. Liksom. Alltså, den uppfattningen är ingen rimlig uppfattning. Alltså, det är inte så att det är en ås, alltså, det är inte så att vi kan så här, ha något slags intellektuellt samtal om vissa människor ska få finnas eller inte i vårt samhälle. Alltså, den typen av åsikter är, tycker jag, är, jag tycker det är helt vansinnigt att man liksom ska jämställa det med att tycka, någon kan tycka att vi ska ha högre skatt, någon kan tycka vi har lägre skatt, någon kan tycka att alla människor som har, ser annorlunda ut, en nordisk bakgrund eller vad fasen man säger, de ska bort. Alltså, det är inte åsikter som är jämförbara. En av åsikterna bryter grovt mot varenda mänsklig rättighet som vi vet. Det andra är liksom småtyckanden i marginalen.
Men det de säger är väl att det är för många, det kom för många för fort.
Nej, ja. Det de säger är att gatubilden har förändrats.
Ja, men det kan man väl konstatera, men det är de så här politiska slutsatserna av det som är obehagliga.
Att påverka det här partipolitiken?
Ja, jag tror absolut att det här kommer göra det. För att just som jag säger, att det flyttar fram gränserna för vad man får säga. Anders var inne på det att efter man säger andra världskriget, att under 60, 70, 80-talen så kunde man inte tala om olika grupper i nedsättande liksom, på samma sätt som det är helt acceptabelt idag, även på ledarsidorna, att man liksom pratar, det är inte så här invandrare per se, utan det är liksom svarta muslimska invandrare man liksom indirekt, fast väldigt uppenbart, pekar ut som ett stort samhällsproblem.
Det gäller ju av politikerna att inte låta heller gå med i och låta sig vara med i kulturkriget. Nej, jag tror det kommer bli svårt. Det här kulturkriget utspelades ju i Danmark, fast på ett lite annorlunda sätt, med kanske ännu högre ton om jag ska vara riktigt ärlig. Men ja, det är definitivt det kulturkrig vi ser framför oss, även om det här är annorlunda eftersom Danske Folkeparti och det som splittrade den konservativa Folkepartiet till vänster och till Danske Folkeparti, det kulturkriget hanterade de inte. Så att,
även i Finland hade man ju också en splittring där. Men...
Ja, fast höyre är ju inte helt splittrat. Utan men, det är ganska stor parti.
Sen kan man ju också fundera på vart leder den i form av politiska åtgärder. Därför att förena människor från olika bakgrund och mångfald och sådär, det går faktiskt ganska lätt, även om de här människorna säger att de inte gör det. Men nu har vi ju förenat det. Nu finns ju alla människor på en plats i vårat Sverige. Det är liksom den mosaik som är Sverige. Ska man dela upp det på något sätt? Hur ska man göra det? Mm. Hur ska du, om du nu inte vill ha en gatubild där människor ser annorlunda ut än dig själv, hur ska du lösa det?
Men är de inte ute åt migrationen ytterligare då?
Man ska ta rent konkret... är ju redan här.
Jo, men de vill inte ha hit fler. Är det inte det de säger då? Kan man,
eller? Nej, ja, men de säger är det inte ju att gatubilden utan... är problemet. Alltså den här texten om Gävle är, det är en 5 år gammal händelse.
Ja, händelsen utspelar sig till 2014.
Ja, men, det är fem år sedan. Liksom. Alltså, då säger man ju någonstans, jag vill ha gatubild. Alltså, någonstans så ligger ju ett anspråk på att jag bestämmer hur min gatubild ser ut. Jag bestämmer alltså hur andra människor ska uppleva.
Man försöker bara skrämma upp folk om flyktingmottagande. Det är väl det handlar om.
Ja, men vad leder det för till för politik?
Nej, men jag håller med om det.
Men det hade ju varit intressant om det blev en diskussion i så fall kring om det är för många på vissa platser. Hur gör man
då? De flesta är inte kvar i sådana flyktingmottaganden.
Vi har ju haft ett jätteproblem med just att många kommuner inte har velat ta emot och att vissa kommuner har fått ta
vissa
emot.
Vissa kommuner har tagit emot väldigt mycket.
Väldigt mycket som Vimmerby och liksom Södertälje och sådär. Alltså det är ett rejält problem som man skulle kunna ha intressanta politiska diskussioner om med olika typer av lösningar.
Men framförallt
ska blir det här att de ska bort eller liksom det duger aldrig heller även om man försöker integrera sig.
Men framförallt kanske man ska prata med de som bor i såna här bygder. Till exempel min mans familj kommer ju från Årjäng och de hade jättemycket flyktingmottagande och den gatubilden var väldigt mycket invandrare och så. Jag upplevde inte någon som helst problem med detta överhuvudtaget, utan snarare att folk engagerade sig och hjälpte i väldigt stor utsträckning. Så att jag tror att den bild som folk lokalt upplever inte alls den som några stycken här i Stockholms ledarredaktioner försöker göra gällande.
Nej, men så kan det, alltså jag tror att du har helt rätt i det, att en stockholmare, eller var de nu kommer ifrån, Ivar Arpi och hon Kajsa, åker till en annan ort, och det kanske, de ser inte ut som man...
Men de bor inte där, det är en helt annan sak.
Men om de har besökt de här typen av orter tidigare, de ser inte likadana ut som de gjorde för 20 år sedan. Men i många av de här orterna, absolut, det finns problem. Det är bara fånigt att förneka det. Men för många har det ju varit en överlevnad också. Att man, det är ju avbefolkningskris i Sverige.
Ja, det är lite det som är det dubbla. Det också. Är liksom
fast jag upplever ingen panik där direkt, det är så jag menar.
Nej, utan att man jag kanske förstår. Ska... Vi måste börja avrunda.
Får jag lägga till en sak? Jag råkade säga höjre förut, men menade kokomos. Bara så att vi har sagt det, så vi inte behöver klippa.
Så, okej, bra, tack. Det är midsommar, ska ni fira svenskt? Blir det syrade grönsaker eller sill?
Ja, jag kommer ju ha en liten hundvalp att ta hand om. Oh. Så att, ja, nej, men det blir väl lugnt kan man säga.
Jonna, sill eller syrade grönsaker?
Det blir några små döda...
Små djur.
Det tycker jag om.
Ja, det tycker du, Anders?
Nej, det blir nog som vanligt, det blir sill och någon grillade, förhoppningsvis större djur då.
Sverigevän.
Som är så. Så det blir nog...
Traditionen lever vidare hemma hos Anders
väldigt,
Lindberg.
Väldigt
det
traditionellt.
Kan vi vila
så,
tryggt i.
Mycket sill. Jag gillar sill.
Ja, jag gillar också.
Jag är från Göteborg, då äter man mycket sill.
Hörrni, vi säger glad midsommar. Tack ska ni ha. Ulrika Kjellström, Jonna Sima och Anders Lindberg. Hej då!
Hej då!